Nåd være med der, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. I dag firer vi andre søndagen i advent. Adventtidens tekster handler om ankomst. Jesus har mer enn bare en ankomst. Han har kommet til verden en gang, men han skal også komme tilbake. Men Jesus kommer faktisk til oss her og nå også, gjennom nådemedlen, gjennom Guds ord. Så faktisk kan man si at Jesus har tre ankomster. Han har kommet, han kommer i dag, og han skal komme. Når Jesus kom til verden for første gangen, så sa han til Nikodemus hva han hadde kommet for å gjøre. Gud har ikke sendt sin son til verden for å dømme verden, utan for at verden skal bli frelst gjennom honom. På domsøndagen fikk vi høre at det er Jesus som skal dømme alle mennesker når han kommer tilbake. I Johannes kapittel 5 sier Jesus, «Og Faderen dømmer ingen, utan han har overlevnet hele dommen til sonen. Men til Nikodemus sier han enda at Gud ikke har sendt honom til verden for å dømme. Så hur går det ihop? Det enkla svaret er at Jesus kom den första gången för att frälsa människor. Men när han ska komma tillbaka igen så är det för att döma människor. Och så finns det då bibelställen som handlar specifikt om den första ankomsten. Och bibelställen som handlar specifikt om den andra ankomsten. Jesus kom alltså den första gången för att frälsa. Frälsa från vad då? Någon som behöver frälsas från något, från ett problem. Någon som inte har ett problem behöver inte frälsas. Men det borde inte vara svårt för någon som helst att förstå att man behöver frälsas från något, nämligen synden. Alla människor känner av den. Även om de kanske inte vill kalla det synd. Man kan försöka blunda för att den finns. Men den kommer ändå att fortsätta göra sig påminn på olika sätt. Vi frestas till nya synder. Vi har ett dåligt samvete för gamla synder. Eller vi kan också drabbas av andras synder. Ja, andra synder är ju också en påminnelse om att det finns synd i världen. Eller så kan man helt enkelt sätta på tv:n en kväll för att se och höra allt det onda som har hänt i världen idag igen. Så om någon skulle vilja förneka att det finns synd i världen så behöver de faktiskt undvika att få med sig vad som händer i världen. Och kanske borde de också isolera sig själva helt och hållet från andra människor. Då kanske skulle man kunna intala sig själv att det inte finns någon synd i världen. Men då var det bara det problemet att det finns ju synd i det egna hjärtat också. Som man tar med sig. Det tar man med sig överallt. Så då hjälper det ju inte att isolera sig ändå. Så då är det lika bra att återvända till civilisationen igen. Och försöka leva med konsekvenserna av att leva i en syndig värld. Och med sin egen syndiga natur. Men hur ska man kunna stå ut med det på bästa sätt? Är det inte ganska hopplöst ibland? Eller finns det något hopp mitt i allt elände? Jo, det finns hopp för oss. När vi lyssnar till vad Jesus har att säga till oss. Han säger, Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Så mitt i eländet så är budskapet om hans första ankomst till världen, det enda som kan ge oss hopp. Och därför kan man säga att det är just Jesu första ankomst som är det viktiga för människor att fokusera på. Det är just den första ankomsten som är viktigast för människor att känna till. För inte hjälper det en människa om hon känner till att Jesus ska komma för att döma världen. Om hon inte också känner till att Jesus redan har kommit en första gång för att frälsa världen. Det skulle vara tragiskt. For tenk hur rädd den personen måste vara inför domedagen. Och tänk på utfallet, inte minst. Ja, inom islam så tror ju muslimerna att det ska komma en domedag med två utvägar. Men de tror inte att Jesus har frälst dem från deras synder. Tänk hur rädda de måste vara inför domedagen. Och med all rätt, för som Jesus säger precis efteråt, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Men du som tror på Guds enfödde sons namn, du som tror på Jesu frälsningsverk, du som tror att det Jesus kom för att göra den första gången, att det gäller just dig, du som tror det, du behöver inte vara rädd. Den som tror på honom blir inte dömd. Advent handlar om Jesu ankomst, och då handlar det ju också om hur vi tar emot honom när han kommer. Tänk, Jesus kom för att frälsa världen. Vilket viktigt uppdrag. När en viktig person kommer för att göra något viktigt som får stor betydelse för människor, då borde väl alla ta emot honom på ett bra sätt också. På ett värdigt sätt. På ett sätt som återspeglar det stora i det som han har kommit för att göra. Och det stora i hans person. När kungar eller ministrar besöker andra länder, då blir de tagna emot med vördnad och respekt. Det är helt naturligt. Det vore helt respektlöst i annat fall. Jesus är också en kung. Han är kungarnas kung. Hur blev han tagen emot? Var det på ett värdigt sätt? Både ja och nej. I början av Johannes evangeliet sammanfattar Johannes hur människor tog emot Jesus på gott och ont. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Så det finns både dåliga exempel och goda exempel när det gäller hur människor tog emot honom. Bland de dåliga exemplen, de som inte tog emot honom, minns vi framförallt hans motståndare, fariseerna, de skriftlärda och översteprästerna, som mötte honom med förakt. I bästa fall var de skeptiska och ställde kritiska frågor. I värsta fall var de nära på att stena honom. Vi minns också judarna i Nazarets synagoga, som blev så arga på honom att de var nära på att knuffa ner honom från ett berg. Vilket sätt att ta emot honom. Vi kommer också ihåg Judas, hans egen lärjunge, som förrådde honom, som utlämnade honom. Men vi minns också de romerska soldaterna, hur de behandlade honom. De spottade på honom, gisslade honom, spikade fast hans händer och fötter på ett kors. Men det finns också några ljusglimtar, några goda exempel, de som faktiskt tog emot honom. Vi minns de tre vise männen som reste väldigt långt för att komma med gåvor till honom och för att hylla honom. Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans kärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Tänk det. Tre män från ett hedna folk, tre hedningar, de tog emot honom på ett bättre sätt än hans egna i Nazarets synagoga. Vi minns Johannes döparen som tog emot honom med orden, se Guds lam som tar bort världens synd. Och så minns vi också lärjungarna. Vi kan ju ofta minnas lärjungarna som dåliga exempel, men vi kan också minnas dem som goda exempel. Till exempel Petrus när han bekände. När många andra lärjungar hade valt att lämna Jesus så sa Petrus, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Ett annat gott exempel är Maria som satt vid hans fötter och lyssnade till hans undervisning. Men vi kan också minnas hennes syster Marta som senare vid ett annat tillfälle tog emot Jesus med en fin bekännelse. När Jesus kom för att väcka upp Lazarus så sa Marta, jag tror att du är Messias, Guds son, han som ska komma till världen. Finns det något bättre sätt att ta emot Jesus än att lyssna till hans ord som Maria gjorde och att bekänna vem han är som Marta gjorde? Men det finns ännu ett positivt exempel på hur människor tog emot Jesus. Och det är exemplet från första söndagen i advent i Jerusalem på palmsöndagen, när folket bredde ut sina mantlar på vägen. I vår tid hade en viktig person fått en röd löpare framför sig att gå på. I brist på annat så la folket ut sina egna kläder så att åsnan som bar Jesus åtminstone skulle få någonting mjukt att trampa på. De skar också kvistar från träden för att dekorera vägen med. Men inte nog med det, de hyllade honom också. Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och där gick profetian från profeten Zakaria i uppfyllelse. Säg till dottern Sion, se din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Det finns väldigt många profetior i Gamla testamentet om Jesu första ankomst. Och det står i Nya testamentet om profeterna, hur de gick och väntade på frälsningen. Aposteln Petrus skriver, det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. De sökte, forskade och försökte förstå. Och de fick verkligen uppenbarelser från Gud, förutsägelser om Messias. Men de fick ändå inte se hela bilden. Det står i Kolosserbrevet, allt detta är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Och i Hebreerbrevet står det, lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. Det här handlar ju egentligen om de ceremoniella lagarna, men de kan också tillämpas på profeterna och profetiorna. De fick inte se hela bilden, utan de fick se en skuggbild. Vi satt där hemma och såg på TV en kväll på ett program som heter Återskaparna. Det handlar om människor som kommer och lämnar in trasiga saker till olika hantverkare som är duktiga på att reparera och restaurera saker. Och i ett avsnitt så handlade det om en man som lämnade in en gammal tavla som han tyckte mycket om. Det var en målning med ett motiv som föreställde ett landskap. En ganska mörk bild. Men då berättade den här mannen att han hade gått och tittat på den här tavlan där hemma i över 50 år utan att egentligen kunna se exakt vad den föreställde. För tavlan, den hade blivit ganska otydlig och dimmig. Den hade fått lite fläckar här och där, så det var svårt att se vad den egentligen föreställde. Det var som en skuggbild. Och den hade blivit så där genom åren. Den hade blivit dåligt behandlad. Så han lämnade in den här tavlan. Och när då tavlan hade blivit klar så fick han komma tillbaka för att se resultatet. Och när han fick se den igen, då blev han helt häpen. Wow! Nu var den inte otydlig längre. Nu gick det att se detaljerna. Så nu gick det att se tydligt. Nu var det inte en skuggbild. Så han blev väldigt glad. Resultatet, det var så bra att det övergick förväntningarna som han hade haft när han lämnade in den. Mannen som tittade på den gamla tavlan liknar profeterna som förutsade Jesu första ankomst. De fick inte se alla detaljer. Men mannen som tittar på den här restaurerade tavlan liknar de människorna som faktiskt fick se profetiorna gå i uppfyllelse. När han väl kom, då kunde människorna se tydligt det som tidigare hade varit lite otydligt. som en skuggbild som plötsligt har blivit tydligare och skarpare. Eller man kanske också säger att det liknar ännu mer oss som har fått både gamla och nya testamentet i våra biblar. Vi har fått allt det som både profeterna och apostlarna har nedtecknat för oss. På det sättet har vi fått hela bilden. Allt det som Gud har velat uppenbara för oss om Kristus. Så man kan säga att vi har fått både skuggbilden och den klara bilden. Ja, och när Jesus kommer till oss genom sitt ord, då kan vi ibland få en liknande upplevelse där sånt som tidigare har varit lite otydligt blir tydligare. Vi kanske upptäcker ett bibelställe som gör någonting ännu tydligare. Även om vi har varit kristna länge så kan vi upptäcka detaljer som vi inte har sett förut. Men just det här med att fortsätta läsa och lyssna till Guds ord, det är ett bra sätt att ta emot Jesus. För trots att vi nu lever mitt emellan hans första och andra ankomst så kommer han till oss ändå. Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, sa Jesus. Och han säger i Uppenbarelseboken, se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Om någon hör min röst. Ja, trots att Jesus inte är här på jorden längre som han var med apostlarna, så kan vi ändå höra Jesu röst genom Guds ord. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig, säger Jesus. Se, jag står vid dörren och knackar, sa han. Adventstiden, det är ju tiden då man förbereder sig inför julen med julklappar och julpynt, julbak och julmat. Och det är inget fel med det. Det får vi göra. Men vi ska akta oss för att drunkna i förberedelser. Här är det värt att komma ihåg Maria igen, som satt och lyssnade till Jesu undervisning, trots att det fanns många praktiska saker som hon kunde ha hjälpt till med just då. Men Maria, hon prioriterade det viktigaste först. Hon insåg att det här är det viktigaste. Så hon prioriterade att lyssna till Jesus när hon hade tillfälle. Ja, Maria, hon är en stor förebild för alla kristna på två sätt. När det är dags att samlas kring Guds ord, så prioritera det. Och det andra, att söka Guds rike först. Alltså att prioritera Guds ord som det allra viktigaste. Inte bara på söndagar, utan alla dagar. Jesus vill komma till oss. Jesus vill komma till oss, så låt oss fortsätta lyssna till honom när han kommer. För han vill oss ju bara väl. Han vill framförallt påminna oss om allt det underbara som han har gjort för oss. Han vill oss bara väl. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du har kommit för att göra något väldigt viktigt för oss. Tack för att du kom för att frälsa oss från våra synder. Vi vill också tacka dig för att du fortsätter att komma till oss genom ditt ord, där du påminner oss om vad du har gjort för oss. Hjälp oss att prioritera dig som det allra viktigaste. Inte bara på söndagar utan alla dagar. Hjälp oss så att vi kan vara väl förberedda tills när du kommer tillbaka igen. Amen.